En god och härlig broder som varit på många arsham, han sa till mig för en stund sedan att ja, nu blir det väl mera farisism kan jag tro. Han känner min enkelspårighet. Och det ska det bli. Men vi ska ta ett lite annorlunda grepp på det hela än vi kanske brukar. Jag tänkte ha en liten genomgång av kyrkohistoria idag. Det låter väl lagom torrt och dammigt så här på eftermiddagen. Men det kan ju vara intressant att se lite granna på hur den här knepiga situationen kan ha uppstått. Detta märkliga med att vi som har skuldfrihetens löfte och budskap. Vi har kanske väl så mycket dåligt samvete som andra. Hur har denna knepiga situation kunnat uppstå? Det är en intressant fråga. Vi ska förflytta oss tillbaka till Luther. Till Luther, han kämpade med självfördömelse i högsta grad. Under sina år som munk så hade han ett enda stort problem. Och det var, hur ska man kunna finna en nådig Gud? Och en dag så uppenbarade Gud för honom att det är det enda som finns. En nådig Gud. Och det var ju en oväntad lösning på problemet, eller hur? Han trodde att det som fanns var en förfärlig Gud. Och så upptäckte han i Romarbrevet att i kraft av det Jesus har gjort så finns det i himlen en nådig Gud och inget annat. Och det här, det gav ju upphov till hans 95 teser och alltihopa. Det här ni vet, här står jag och kan inte annat. Och det avsatte ju så att säga märken i kyrkohistorien. Guds folk började tala om rättfärdiggörelse genom tro. Och det var ju alltså då till skillnad ifrån det som hade predikats dessförinnan. Och som på teologiskt fackspråk kallas för semipelagianism. Det ska vi inte gå igenom. Men det betyder i stort sett att man blev frälst både genom tro och genom gärningar. Vi ska titta på ett bra textställ. Efesiebrevet 2, verserna 8-10. Där finns Luthers hela upptäckt, så att säga, i tre verser. Det var vad jag vet inte de han utgick ifrån, men här står det väldigt bra. Har vi förstått dem så har vi förstått mycket. Det står så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Av nåd är ni frälsta, inte genom gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Jag är så förtjust i den där nionde versen. Därför att där står det inte bara det att Gud suckar och säger, ja, du är då ett hopplöst fall, dig får man nog frälsa genom nåd, för annars lär det väl aldrig bli av. Utan det står så här att jag vill inte veta av dina gärningar. Jag vill inte att du ska stå där på den yttersta dagen, mallig, som en sprickfärdig groda, och säga det att jag tittar på mina gärningar, ska ni få se min frälsning, det var något i hästväg. Jag bidrog i alla fall med lite grann själv, ja. Och det gjorde ju inte den där tönten där borta, och inte han och inte hon. Sånt där vill jag inte höra talas om, säger Gud. Och för att jag ska slippa höra sånt, så har jag bestämt att jag gör hela jobbet själv, så får jag hela äran själv. Alltså är det inte bara så att Gud säger att ja, du klarar inte det här, jag får göra det då. Utan Gud säger, jag vill inte att du ska göra det här. Därför det tål inte du. Utan jag gör det själv. Och jag säger för säkerhets skull, bort med fingrarna nu. För nu ska jag frälsa dig. Är ni med? Ja, det är bra. Och det betyder ju alltså att alla blandteologier av, låt oss säga, 70% nåd och 30% gärningar, eller 80% nåd och 20% gärningar, allt sådant är en styggelse för Gud. 100 plus 0, det är procenterna i sammanhanget. Inget annat kommer Gud att acceptera. Det som frälsar oss är inte tron. Lägg nu märke till det. Det är också väldigt skönt. Och en som vi strax ska se, våldsamt missuppfattad historia. Att bli frälst genom tro. Vad heter han? Ingemar Hedenius. Som var professor i praktisk filosofi, vill jag minnas, i Uppsala på sin tid. Han skrev i boken Helvetesläran ungefär så här: vad är det för en gud ni kristna har som kräver att man ska lägga sig till med en orimlig åsikt, och om man inte klarar det så kastar han en i helvetet? Ja, det är inte tron som frälsar människan. Det är nåden. Alltså det som utgår ifrån Gud. Från Gud utgår en ström av kärlek. Och där den tillåts att landa i människans liv, där omskapar den människan. Och det är så med all kärlek, att den är verkningslös om den inte blir tilltrodd. Om någon kommer och säger till mig så här att, åh käre Sven, jag tycker så mycket om dig. Och jag liksom bara tänker, hur mycket vill han låna? Ja, då har ju hans kärleksförklaring ingen effekt. Möjligtvis den effekten att jag fäller ut taggarna och håller i plånboken. Men ingen positiv effekt. Och detsamma gäller ju faktiskt med Guds kärlek. Om den inte blir tilltrodd har den ingen verkan. Men om vi vågar tro att det är sant, så kommer den att förvandla vårt liv. Därför är det ju nåden som förvandlar vårt liv och inte tron. Men nåden får inte tillträde till vårt innersta förrän vi tror att det faktiskt är ärligt menat. Att det är precis så bra som den älskande säger. När allt detta sker, då blir vi skapade på nytt. Den som är i Kristus är en ny skapelse, hörde vi i morse. Det är fint. Vi tror ibland, vi kristna, att Gud skapade i 6 dagar. Och sen vilade han sig på den 7:e. Och vad han gjorde den 8:e och 9:e, det har vi inte riktigt klart för oss. Därför att han var ju redan färdig den 6:e. Så han har väl vilodag fram till den yttersta dagen, ungefär, tänker vi. Åh, han skapar. Ja, vad han skapar. Du är en ny skapelse i Kristus. Fint. Skapelseverket är inte avslutat. Det här betyder ju alltså att allt sammans är Guds verk. Allt sammans utgår ifrån Gud. Och då brukar kristna komma lite i panik ibland. De tittar på sig själva och så säger de att jag är inte den jag borde vara. Ni skulle se mig när jag har mitt morgonhumör. Eller ni skulle se mig i den situationen och i den situationen. Ibland så kommer folk med första Johannesbrevet 3:7 i näven, och där står det att den som är född på nytt kan inte synda. Och det kan ju bli ett väldigt problem, för det kan ju vi som bekant. Då kanske vi inte är födda på nytt. Vi ska inte fördjupa oss i den texten idag. Det hela handlar om, det är att du idag är räknad som rättfärdig. Och vill du ha ett bra exempel på hur det uttrycket används, så kan du läsa Romarbrevet 4. Det ska vi inte göra nu. Men du kan ju bara roa dig med att räkna hur många gånger det står uttrycket räknad som rättfärdig i det kapitlet. Jag lovar, det ganska många gånger. Och själva det grekiska ordet är en ren bokföringsterm. Ett ord som man i antiken använde i vanlig kassabokföring, kan vi säga. Och det betyder alltså att du är inte färdig. Men du är inlemmad i den skara som kommer att utsättas för Guds nåd intill det att verket är klart. Han som har begynt ett gott verk i dig, han är fullt kapabel att fullborda det intill Kristi Jesu dag. Filipperbrevet 1:9. Eller 1:8, 1:7, någonting sånt där. Detta är rättfärdiggörelse av nåd och genom tro. Och det låter ju ganska enkelt det här, eller hur? Det är mycket enkelt. Det ska nämligen passa för barn. Det är själva enklare för barn än för dem som är så vuxna så de krånglar till allting. Som ett förskott på den slutliga frälsningen får vi den helige ande, som gör en förändring möjlig redan här och nu. Vi kan smaka och se att Herren är god. Och redan det är ju väldigt stort. Nu skulle det bli kyrkohistoria, lovade jag. Och det ska det bli. Det dröjde ju inte länge för en Luther med sin rättfärdiggörelse av nåd och genom tro kom i konflikt med katolska kyrkan. Och den kritik som katolska teologer riktade mot Luther, den utgick ifrån det missförståndet att det var tron som gjorde människan rättfärdig. Jo, det var ju varken första eller sista gången som man gått i den gropen. Därför så fort vi hamnar i den gropen så blir ju tron en gärning. En människans prestation som ska förändra något. Och då flög man på Luther och så sa man så här, och även Luthers kompanjoner med Langton och vad de hette, att då är det ju viktigt att man tror precis på allt som står i Bibeln. Vad är det nu man ska tro på för att bli frälst? Och de lutherska teologerna, de trillade dit, dessvärre. De satte igång en kolossal teologisk apparat för att precisera precis vad man skulle tro på för att bli frälst. De gjorde dogmer på längden och de gjorde dogmer på tvären. Det blev schmalkaldiska artiklar och det blev lutherska bekännelseskrifter och det blev augsburgiska, jag vet inte vad. Och så halkade man in i någonting som kyrkohistoriskt kallas för den lutherska ortodoxin. Under hela 1600-talet satt lutherska teologer och filade på den här frågan. Och frågan om vad man skulle tro på för att bli frälst blev till sist en kolossal historia. När Bibeln talar om vem man ska tro på, det vill säga åt vem ska jag överlåta frälsningsverket när jag nu inte klarar det själv, svar: åt Fadern genom Jesus Kristus, punkt och slut. Så enkelt är det. Men när, så att säga, den stora teologin fick hand om det här, så blir det kolossalt komplicerat. Och det skulle bli så renlärigt och så millimeter noga. Så att för det första så delades lutherdomen eller den lutherska teologin upp i en massa olika fraktioner som bekämpade och bekrigade varandra. Och för det andra kom hela lutherdomen i krig med katolicismen och så bröt det 30-åriga kriget ut. Och för den tidens förhållanden var det ju lika ödeläggande som andra världskriget. Stora delar av Europa var ju helt förhärjade när detta krig var slut. Och vid det laget var ju alla mycket trötta på frågan om rättfärdiggörelse genom tro. Du, själva tanken hade ju vid det laget bara avsatt en kolossal teologisk begreppsapparat. Och därtill ett krig som ödelagt stora delar av Europa. Vad skulle man göra då? Då kom utvecklingen i det europeiska tänkandet att gå två vägar. Den ena vägen blev en sekulariseringens väg och är det vi kallar humanismen. Filosoferna tog hand om det hela och började att formulera en godhet där man slapp både Gud och Bibeln. Man sa ungefär så här, fast man sa det inte. Låt oss ta de användbara bitarna ur kristendomen och göra någonting ordentligt av det. Och låt oss för allt i världen släppa alla lärostrider och allt tjafsande om vad tron ska innehålla och inte innehålla. Låt oss göra oss av med all barlast och försöka ta vara på lite godhet och bli lite snälla och trevliga människor, så får det räcka med det. Humanism. Den andra reaktionen, den stannade kvar inom kyrkan och bildade det som kyrkohistoriskt kallas för pietism. Pietismen uppstod i början av 1700-talet, kan vi säga. Pionjärerna hette Spener och Franke. De var tyskar, var verksamma framförallt inom det som i våra dagar kom att kallas DDR, med huvudsäte i den tyska universitetsstaden Halle. Dessa herrar betonade, eller tonade ner, lärofrågan, kan vi säga. De sa att det viktiga är ju hur man lever. Och det viktiga är ju att vi har upplevt Gud. Därför kom tyngdpunkten att glida bort ifrån frågan om vad som är bibliskt och vad som inte är bibliskt. Och tyngdpunkten kom att läggas mer på att vi har gjort en frälsningsupplevelse. Och att vi lever ett fromt liv. Och det är ju fina saker. Det hade hunnit bli bortglömt under ortodoxin. Lärostriderna hade blivit allt överordnade. Nu blev det istället så att säga, den inre upplevelsen och det inre livet och så att säga detta att leva ut sin tro, det blev det viktiga. Humanismen lämnade alltså Gud och betonade toleransen. Om vi människor bara blir toleranta så blir allting bra. Och du, det som är sant för dig, det är inte sant för mig och ännu mindre för Svensson och Johansson, men alla blommor får blomma. Humanismen innebar i princip att man sa att det finns ingen sanning. Inom det andliga området, inom det moraliska området och när det gäller frågan om livets mening finns det ingen entydig sanning. Utan vi fick det som kom att kallas för pluralism. Vilket betyder att det finns många sanningar eller om du vill ingen sanning alls. Och den högsta dygd i världen, det var att vara tolerant. Och det är ju en omöjlighet. Därför att synden finns. Så att om du säger till exempel till toleransens förespråkare. Att, ska vi ta, Gud gillar inte homosexualitet. Så får du se hur mycket tolerans det blir kvar. Ja, så du är en sån där intolerant människa, säger han. Ja, jag ska allt sätta dit dig, ja. Och så har han därmed bevisat att toleransen är en omöjlig livshållning. Ty den bygger ju egentligen på att det inte finns någon sanning alls. Inte ens sanningen att det finns någon tolerans. Och då har man slagit knut på sig själv. Humanismen gjorde sig själv till en omöjlighet. Det är därför vi kan sitta med ungdomsbrottslingar till exempel och säga det att ja, det här var ju inte ditt fel utan det är ju samhällets fel. Och när vi har sagt 51 gånger till bankrånaren och väskryckaren att ja, det är ju samhällets fel, så sätter vi in dem i fängelse. Och då undrar han, vad ska jag där och göra? Det var ju inte mitt fel. Jo, men det var ditt fel i alla fall, säger vi då. Och nu får du 4 år. Möjligen får du bli utsläppt efter 2 år om vi inte lagstiftar något annat under tiden. Att vi har respekt för varandra är viktigt. Att vi inte hemfaller till självsäkerhet är viktigt. Men toleransen bygger på en omöjlighet. Och den har egentligen sin utgångspunkt i religionskrig. Och den filosofi som på 1700-talet växte fram ur religionskrig. Pietismen gav upphov till det som vi numera kallar för väckelsekristendom. Och den betonade engagemanget. Känslan kom före läran, så att säga. Och det är lika tokigt som när läran kommer före känslan. Det måste alltid finnas en balans. Nu blev det så här att humanismen som sekulariserad godhetsrörelse, om jag får säga det så, den började formulera en allt vassare religionskritik. Den var så lagom tolerant. Utan i toleransens namn började man ju ge sig på kristendomen för det vilda. Och i toleransens namn öste man på många sätt både argument och förakt över den kristna tron. Vad gjorde då de som stod kvar i kristendomen? Vad gjorde pietisterna? Svar, de gjorde ingenting. Man undvek att bemöta alla de sekulariseringens argument som restes mot den kristna tron. Man hade lärostriderna i färskt minne. Man hade religionskrigen i mycket färskt minne. Man sa, nu ska vi inte ramla i den här gropen igen. Vi struntar i det där. Låt dem hålla på. Och så utvecklades det ett mönster. Där man så att säga både medvetet och omedvetet sa så här. Att vi ska med vårt stora engagemang visa att den kristna tron är rätt. Och istället för att gå i svaromål mot alla de otrons frågor som kom att bombardera den kristna tron. Så tänkte man, vi ska med vårt engagemang, vi ska med vår kärlek, vi ska med vårt tjänande visa att det här är rätt. Och därmed hamnade vi i en fälla. Därför att det kunde vi inte. Det kan vi inte idag heller. Istället blev det ju så här att antalet tvivelsargument och antalet, vad ska vi säga, tillmälen över den kristna tron kom att växa sig så stort att vi alla kom att knäa under uppgiften att med vårt engagemang, vårt tjänande, vår hängivenhet, vår tro, vår lovsång, våra goda gärningar visa att Gud finns. istället för att ge skäl för vår tro. Det blev till sist en omöjlig uppgift. Och därför har vi hamnat idag i den märkliga situationen att alla möjliga konstiga okultismer och spiritismer och jag vet inte allt vad det är som går att marknadsföra till dyra pengar dessutom. Kristendomen alena är löjlig. Därför att när vi inte svarade på otrons utmaning så var ju det som om vi sa som gensvar att ja, vi vet att ni har rätt. Men vi tänker ändå försöka bevisa att ni har fel. Och jag tror så här att vi har kommit på något sätt till en vägs ände i den här utvecklingen. När vi blir riktigt desperata så blir det ju så här att vi säger det att om människor ska kunna komma till tro så måste alla bli helade och alla måste åka i en Mercedes vad det är mer. Nu har vi väl lite grann lagt de här överdrifterna på hyllan. Men att vi kan bli så desperata så att vi vågar komma med den sortens påstående eller känner oss utmanade att komma med den sortens påstående. Eller som jag hörde en predikant säga en gång att om jag kom med en liten ynklig Nissan Micra till exempel så skulle ju ingen vilja ha min Gud. Att vi med så att säga vårt överflöd av goda gärningar och vårt överflöd av allt möjligt, att vi på det sättet ska tysta otrons tillmälen. Det är naturligtvis en omöjlighet. Och det är så konstigt att vi inte har gett svar på tal. För vi lever alla mycket mer bundna än vad vi förstår i den föreställningen att det finns inget svar på tal att ge. Och det är ytterst detta som gör att vi har så svårt att vittna. Vi tänker så här att jag måste ha svar på alla frågor, annars vågar jag inte gå ut och tala om Jesus. Och när vi inte har svar på alla frågor så håller vi heller tyst. Men samtidigt bär vi på en djup övertygelse om att det går liksom inte att ge sig in i en diskussion när det gäller otrons argument. Och på ett sätt är det helt klart, vi kan inte bevisa att Gud finns. Men det går faktiskt att plocka fram så att säga otrons argument och liksom peka ut och säga det här är ju ganska dåliga argument. Det här är ju strunt. Har ni inget bättre att komma med? Vad är det här för dumheter? Alltså att gå över på fiendens planhalva. Att lära sig granska det filosoferna har sagt. Vi har systematiskt undvikit detta i 200 år. Och det lustiga är att så fort man försöker så reser sig alla humanister som en man och säger ja men detta är ju religionskrig, det är ju intolerans, det är ju inte klokt. Jag blev för ett par år sedan intresserad av de här frågorna och tänkte jag måste ta och titta efter. Vad är det som har sagts när tron togs ifrån oss? Hur bar de sig åt? Och jag har hållit på och läst filosofi på längden och tvären och det är ju en mycket märklig hantering. För närvarande håller jag på med Freud, som jag uppfattar som en filosof och inte som en forskare. Mer om det senare. Och så skrev jag en liten bok som heter Vad är sanning? En bekant till mig skickade denna bok till en rad kulturpersoner och tidningsredaktörer. Och till dags dato har ingenting hänt. Den tegs ihjäl. Men en annan bekant till mig i Finland skickade samma bok på samma sätt till en rad redaktörer och så vidare. Och i Finland blev det en våldsam debatt. Det har varit en trafik i huvudstadsbladet som inte liknar något. Och det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Och argumenten är så dåliga att man vrider sig när man läser. En docent i kunskapsteori skrev en lång insändare full av synpunkter på denna bok. Och det framgick helt tydligt att han hade inte läst boken. Och min bekant skickade boken till honom. Och då skrev han en ny insändare där han oförblommerat erkände att han hade inte läst boken. Och det är en docent i kunskapsteori. Han har alltså blivit så duktig så han kan kommentera boken utan att öppna den, inte ens hållit den i sin hand. Men det blir oro i lägret när man börjar tala om att det här är ju dåliga argument. Vi har i Sverige något som heter Föreningen för biblisk skapelsetro, där man granskar så att säga de argument på vilka utvecklingsläran bygger. Och de har ju fått många invektiv över sig. Att försöka bevisa att Gud finns i den stilen, det försöker de inte alls. Eller vi, jag är medlem i föreningen. Det är ingen i den föreningen som försöker bevisa att Gud finns. Man försöker bara att bevisa att det är ganska dåliga argument man har använt när man säger att världen inte kan vara skapad av Gud. Och redan när man gör det blir det sån sjögång. Så det är uppmuntrande att bara försöka. Jag var på ett gymnasium i Mölndal hemma för några år sedan. Hade blivit ombedd att komma på en timme till förfogande i biologi. Och jag bara talade under denna timme om utvecklingslärans svagheter. Inte ett ord om Bibeln, inte ett knyst. Stämningen blir tjock som vispgrädde när den övergår i smör. Och till sist var det en tjej bak på hyllan som bara gallskrika. Skrek hon. Och när hon till sist slutade skrika så ropade hon: "Tror du på det där med revbenet?" skrek hon. "Ja, det gör jag", sa jag. Men det här är ju biologi. Vi har ju inte timme till förfogande i religionskunskap, men jag kommer gärna tillbaka till en sån om det är så att ni vill. Så kan vi ta det där med revbenet då. Men nu granskar vi utvecklingslärans svagheter. Och då lugnade hon ju ner sig efter ett slag. Det var ju ett något oemotståndligt argument. Och biologiläraren förklarade efteråt att det här var en väldigt rolig timme, sa. Jag håller inte med dig om allt, men skojigt var det. Och jag menar, vi behöver faktiskt lära oss att sätta mycket av otrons argumentering i fråga. Vi lider mycket mer av det här än jag tror någon av oss förstår. Och vi känner oss mycket mera pressade till att med överdådiga välgärningar bevisa trons sannfärdighet. Med under och tecken, med märkliga ting och med en översvallande vänlighet som så att säga inte vet någon gräns. Med förmågan att ställa upp för allt och alla. För 5 miljarder invånare på jorden, dygnet runt, veckan runt, livet ut och till och med när vi ligger i graven nästan. För att spetsa till det lite grann. Pietismen innebar att Guds församling började försöka möta otrons argument med appeller till gärning. Humanismen betonade det politiska engagemanget. Till humanismen lärde människan så här att det är inte fel på människan. Människan behöver inte förändras, hon är bra som hon är. Men samhället är fel. Det sa Marx, samhället var fel. Vi behöver göra proletariatets revolution, sa Marx. Det sa Freud, kulturen är fel, det är inte människan det är fel på. Utan kulturen förbjuder det lilla barnet dess sexuella önskningar och därav får barnet neuros. Vi vantrivs i kulturen, som Freud uttryckte det. Det är titeln på en av hans böcker. Samhället är fel. Människan är okej. Och att sen i den miljön gå ut och säga det att människan behöver frälsas från synden, det blir ju totalt, det blir ju rena natta. Människan var ju bra. Det var ju samhället som skulle ändras. Och på det sättet blir ju evangeliet nästan omöjligt att kommunicera. Det finns ingen skuld längre. Det finns bara ett ofullkomligt samhälle. Och att gå ut och erbjuda människan frigörelse från hennes skuld, det blir en omöjlighet. Det finns ingen skuld, det finns bara skuldkänslor. Och de ska inte åtgärdas genom att någon människa har hängt på ett kors för 2000 år sedan, utan det ska åtgärdas genom att man går i terapi. Pratar. Människan skulle engagera sig politiskt, så skulle samhället bli bra och sen skulle allt bli färdigt. Och kristendomen körde på ett spår som låg alldeles tätt intill. Nu är du frälst. Nu måste du vittna, lika med vara så engagerad att alla ser att du är frälst. Och därmed kommer alla att tro att Gud finns. Det var bara det att det funkade inte. Därför att vi försökte möta otrons argument med engagemang och appeller. Och det gick inte. Vi är skapade till goda gärningar, som det står i 10:e versen här i Efesierbrevet 2. Men vi försökte att med de goda gärningarna, så att säga, åstadkomma någonting som de goda gärningarna inte var tänkt att åstadkomma. Att, så att säga, neutralisera bespottelsen. Det tror jag faktiskt att man gör bättre genom att gå i närkamp med skälen till de argument som framförs som skäl och orsak. Det är den orsaken människa åberopar när han säger sig ha rätt att bespotta den kristna tron och den Gud vi tror på. Då är det bättre att ta fram argumenten och säga så här: låt oss nu, kära vän, titta på vad du har för orsaker till att bespotta den Gud jag har mött och som jag känner. Därför att om man har läst på, om man har gjort sig mödan att sätta sig in i det här, så är det inte så konstigt. Jag tror inte att alla kristna har kallelse att syssla med det här. Det är kanske bara några procent i Guds församling som verkligen har i uppdrag att, så att säga, vara pålästa och engagerade i detta arbete. Men det skulle också räcka för att frigöra alla de övriga till att, så att säga, våga stå för tron och inte skämmas för evangelium. Därför det är ju det som är vårt problem idag. Vi är tacksamma för tron, men vi skäms för evangelium. Och därmed fastnar vi i den stora farisismen. För nu ska vi med vår övermåttan stora lydnad och vår övermåttan perfekthet i tron på Gud och i allt vad det är, så ska vi, så att säga, täppa till munnen på dem som inte vill tro och som egentligen använder ganska dåliga argument för att stå för sin otro. Och därmed har vi fastnat, så att säga, i en rävsax som vi har mycket svårt att komma ur. Tron blir på många sätt för oss en fråga om känsloupplevelser och en fråga om engagemang. Och jag ska ge ett litet exempel på hur det här kan te sig. Vi ska slå upp i Romarbrevets 5:e kapitel. Och där ska vi läsa de två första verserna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Jag var ute en gång med en typisk väckelsekristen församling. Församlingen i fråga har en kursgård och vi hade en lägerhelg. Och så läste vi de här två verserna och så sa jag så här, att det låter ju nu som om vi aldrig skulle kunna få ångest, vi som är gjorda rättfärdiga av tro eller genom tro. Vi har ju frid. Alla nickade instämmande. Men även Jesus hade ju ångest i Getsemane. Jo, det förstås. Alla nickade instämmande igen. Vad betyder själva uttrycket, sa han? Jo, det betyder så här. Att fram till dess att Jesus försonade människan med Gud, så rådde det en konflikt mellan människan och Gud. Ett krigstillstånd. Jesus har med sin död och uppståndelse gjort slut på det kriget. Han har gjort slut på den konflikten. Nu råder det fred. Och den freden är ett objektivt tillstånd. Om du så har så mycket ångest och du känner som du skulle gå av på mitten, så har du i alla fall fred med Gud genom Jesus Kristus. Aha, sa plötsligt alla i denna församling, som var vana att tolka allt i termer av känslor och upplevelser och engagemang. Åh, fanns det något objektivt tillstånd i det här? Ja, men visst gör det. Och ibland kan det objektiva tillståndet landa så i vårt känsloliv att vi också har en upplevbar frid. Men hur mycket ångest man än har, så har man frid med Gud. Förstår ni skillnaden? Därför att det blir på något sätt så att man hamnade så i upplevelse- och känslotillståndet så att allt blev upplevelser och känslor. Man lämnade så att säga lärofrågan så pass långt bakom sig så att man också tappade bort detta, att det fanns ett objektivt tillstånd mellan människa och Gud. Och här behöver vi få, så att säga, komma bort ifrån subjektivismen i tron. Och att det vi förkunnar är ett objektivt tillstånd. Ett sant tillstånd. Ett tillstånd som omsluter oss på alla sidor. Ett tillstånd som finns. En Gud som finns. En frälsning som finns. En ande som finns. Och att det inte alls är sant, att det som är sant för dig, det är inte sant för mig, och det är ännu mindre sant för Svensson och Nilsson. Det som är sant, det är sant. Humanismen avskaffade i väldigt stor utsträckning tron på Gud genom att förklara att moralen och meningen finns inte. Det finns ingen moral, det finns ingen mening. Det finns bara uppfattningar. Och då fanns det naturligtvis heller ingen skuld. Finns det ingen moral, så finns det ingen skuld. Det finns bara skuldkänslor. Och skuldkänslorna ska bearbetas. Skulden ska inte förlåtas, utan skuldtjänsterna ska bearbetas. Det är den miljö vi har att evangelisera i. Kristendomen är inte moral. Det hörde vi i morse. Och det stryker vi under. Den leder till ett förändrat liv. Men den är ingen moral. Och vi ska inte låta lura oss till att ställa upp i moraldebatter under rubriken "Vad säger kyrkan?" Därför att kristna har olika ståndpunkter i moraliska frågor. Och det är liksom inte där vi kan börja. Vi kan bara peka på att Gud finns. Ja, men det går ju inte att se och ta på honom, säger folk. Nej, det gör det inte. Han döljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för dem som är som barn. Man kan be att han ger sig till känna. Och därmed får man den kunskap som tron bygger på. Men man kan inte utforska Gud. Lika lite som man kan utforska moral. Men vi är omgivna av ett sammelsurium av filosofi, tankebyggnader och bålverk som byggts upp från alla håll. Och som tar, så att säga, livsluften ur oss. Och som får oss att till sist skämmas för evangelium. Och att försöka att med våra goda gärningar bevisa att evangeliet ändå är sant. Du är mycket välkommen att göra goda gärningar. Men jag tror inte att vi kan, så att säga, föra ut vittnesbördet om Jesus Kristus bara på det sättet. Utan vi måste faktiskt också gå in, så att säga, på motståndarens planhalva. Riva ner, bryta ner tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Att faktiskt visa människor med vilka dåliga argument tron på Gud har avskaffat.